Välkomna till Slaget efter 12 den här fredagen, den 14 maj. Mitt namn är Bettina Sågbom. Borrelios och andra fästingburna sjukdomar är en eskalerande hälsofara. Det här hävdar dokumentaristen Jonas Berghäll, som har gjort en film om sin egen kamp med sjukdomen. Och filmen, som har premiär idag, menar också att patienter med svår borrelios ofta inte tas på allvar av vården. Läkaren och professorn Dag Nyman, välkommen med till Slag efter 12.
Tack så mycket.
Nu hörs du lite dåligt. Vi ska se om vi får lite ljud upp där. Jag säger välkommen en gång till, Dag Nyman.
Ja.
No, nu hörs
tack,
du ordentligt.
Tack.
Ja, välkommen med. Och så har jag med mig också Peik Stenberg, skådespelare. Är du till yrke, men just nu så befinner du dig i Tyskland. Välkommen.
Tack så mycket. Hej, hej.
Ja, det där, varför du är i Tyskland, så det kan vi återkomma till om en liten stund. Jag tänkte börja med att det där, den här filmen som Jonas Berghäll har gjort, så det där, den får faktiskt premiär idag, men det har ändå redan exploderat någon form av diskussion om filmen, trots att folk inte ens har sett den. Att så pass känsligt är ämnet borrelios. Och det, jag måste säga att det förvånar mig lite att det kan bli så här eldfängt. Och det där... Jag tänkte, nu börjar vi helt så här sakligt och reda ut att vad borrelios är. Och då börjar jag med Dag Nyman. Vad är borrelia? Borrelios är ju själva sjukdomen, men vad är borrelia?
Borrelia är en bakterie. Och den finns gärna i fästingar. Sitter i magtarmkanalen. Och väntar på att det ska komma blod från något byte till fästingen. Och då mobiliseras fästingen från magtarmkanalen till fästingens cirkulation. Kommer till spottkörtlarna och överförs då i vårt fall till en människa. Där borreliabakterien anpassar sig till nya livsförhållanden och kan förorsaka en infektion. Och då talar vi om borrelios. Och infektionen kan vara helt symptomfri. Den kan enbart framkalla antikroppar. Eller den kan ge olika symptom som kommer tidigare eller senare efter infektionen. Så det är i korthet vad det är fråga om. En bakterieinfektion.
No, då kan den bli där i, du sa att den kan också, alltså den ger bara antikroppar men den ger inga symptom. Kan den då bli och vila där länge och sen kanske ge symptom länge senare efter det att den har då hamnat där? Eller?
Den kan vila under en rätt lång tid, men då är offret utan symptom. Men det kan gå veckor eller månader till dess att en eventuell infektion uppstår.
Mm.
Sen finns det också infektioner som med symptom kan obehandlade pågå under månader eller år.
Du är ju själv, alltså du deltar nu från Åland, och Åland är ju känt för det att där finns, bland annat för det att det finns mycket fästingar där, och därifrån kommer också den andra fästingburna sjukdomen som vi inte i den här sändningen lika mycket ska gå in på eftersom det finns ett vaccin mot den, det vill säga TBE. Men om jag håller mig till borrelios ännu, så frågar jag dig ännu en fråga här före vi går in på Peik Stenberg här, och det är att har du själv, hur många gånger har du själv, du har säkert blivit biten av fästingen, men hur många gånger har du själv fått borrelios?
Borrelios har jag haft 4-5 gånger.
Okej, okay. Och hur har det skötts?
Antibiotika, högst 14 dagar. Och jag är fullständigt frisk.
Ja.
Och för närvarande också antikroppsnegativ.
Okej, okay. Och det betyder då alltså du har då fått symptom eller?
Ja.
Ja, så du visste då, du, fick du hudförändringar eller hur visste du?
Att... Jag konstaterade det på basen av hudförändringarna.
Just det, men nu har jag förstått att man inte alltid får en sån här hudförändring.
Nej, det behöver inte visa sig.
Ja. Precis. No, men då går vi nu in på Peik Stenberg här som jag nämnde befinner sig i Tyskland. Och nu vet jag att alltså, du är inte en riktigt frisk man för tillfället. Så kan du berätta om ditt eget hälsotillstånd? Vad är det som har drabbat dig?
No, förutom den förändrade galenskapen så har jag alltså då någon gång för drygt 10 år sedan troligtvis blivit då biten av en fästing eller flera. Jag vet att jag har plockat åtminstone 10 fästingar på kroppen ifrån mig här under de senaste 10-12 åren. Men någon har kanske slunkit obemärkt förbi om jag inte har märkt den. Jag brukar vistas i skärgården 5-6 månader sommartiden. För det mesta jobb var skärgård. Och så började jag så småningom få lite symptom som kändes märkvärdiga. Under fotsulorna började kännas konstigt. Och tårna började verka och bristerna började verka. Jag gick till en neurolog som sa att ja, det är bra det här att du kommer till mig. Att det där, du ska få lite värktabletter och gå så länge du kan, sa han åt mig. Så sa jag lite oförstående att vad menar han nu egentligen? Så fortsatte det hela i några år. Varpå jag sökte mig till Jorvsjukhus neurologiska avdelning där vi tog utan att överdriva 100 flaskor blod under flera års tid för att få reda på vad det är jag har drabbats av medan verkarna hela tiden blev starkare i tårna, i vristerna och så småningom i knäna också. Och samtidigt slutade magen att fungera och sådana här trevliga små saker där på sidan om. Och jag berättade för mina neurologer, både Gun Eriksson och Auli Verkkojärvi, att jag har nog haft sådana fästingar. Kan vi lite titta på det här lite noggrannare? Och de sa att jo, vi har nog tittat på det. Och så sa jag att kan vi göra det en gång till? Och så gjorde vi det, och så gjorde vi det ännu en gång. Och vi gjorde det åtminstone 5 gånger. Och det var alltid negativt, det här ELISA-provet. Som visar att jag då inte har den här åkomman. Så jag sökte mig då till Helsingfors universitetssjukhus och till Mari Auranen som lär ska vara hemskt duktig på det här. Och hon skickade mig på blodprov och gjorde en massa saker och sa till slut att hon inte vet vad det är som felas mig. Och så skickade hon ut mig för ungefär 2 år sedan, skrev ut mig från avdelningen och sa ja, med orden har ni i släkten fallenhet för att begå självmord? Och jag sa att nej. Jag insåg att jag borde ha fortsatt och sagt att en par neurologer skulle jag nog kunna göra lite påverkan på. Men det sa jag ju inte. Jag är bara helst besviken. Jag blev så att säga flyttad bort, out of sight, out of mind. Och så fick jag en dom att om ett par år så får jag komma och välja rullstol åt mig. Men det här ville jag inte gå med på så jag började söka alternativ. Och till slut hamnar jag här. Och nu sitter jag i Tyskland som bäst i dropp med 500 milligram acetromycin. Och på kvällen får jag 600 milligram rifampicin. Och nu har mina knän slutat verka och mina brister är jättebra. Men det kommer att fortsätta ännu. Säkert bara jag kommer hem härifrån någon gång efter midsommar kanske så får jag hålla på och äta antibiotika ett år eller två. För att grundregeln är då den att en femtedel av sin sjukdomstid så bör man behandlas med antibiotika. Om jag då har varit 10-12 år så en 2-3 år får jag hålla på och käka. Och det här är ju horrid att säga då våra specialister till exempel. Herr Nyman där i andra änden som också har konstaterat att jag inte lider
nej.
Av att jag inte lider av borrelios.
Nu låter vi.
Och här är den här, ja. I kärnet där spores.
Det där, nu har vi ju Dag Nyman här med oss som ja, alltså det här låter ju horribelt nog i och för sig att man går då med svåra besvär i flera år. Men tillika så säger Peik Stenberg då att det har tagits flera test och de har alla varit negativa. Nu vet jag ju att det här testet som tas i Finland, så det finns ju folk som kritiserar det. Det finns andra som säger att det är ett alldeles utmärkt test. Och det är just en av de frågorna som gör att det här är så eldfängt. Men vad säger du Dag Nyman om det här case Stenberg här nu utan att dra den här hela historien på nytt? Men har du hört många sådana här?
Jag har hört många sådana här historier och jag tycker att det är förfärligt helt enkelt. Apropå det du sa om att jag, herr Nyman, skulle ha konstaterat att du inte har borrelios så stämmer det ju inte. Jag kan ju medge att jag bad dig att skicka ett blodprov, så skulle jag gärna vilja se det. Men
ja, jag tycker att de skickade, de sa på sådana
saker. Jag fick inte. Jag har inte fått sånt. Men vi går vidare. Och vi kan säga så här. Vi måste komma ihåg att de här proverna säger inte att man har en borrelios. De talar om det finns en risk. För att man skulle ha borrelios. Och då gäller det antikroppstestet. Om vi räknar med positiva antikroppstest så har alla patienter som kommer till sjukvården oberoende av sjukdom mellan 30-50% positiva antikroppar om man är fullständigt frisk. Och där ligger problemet. Och då kan man i många fall säga, beroende på vilka testsystem man har, om man har haft kontakt med borrelia bakterier åtminstone, om man har utvecklat antikroppar eller inte. Men sen kommer man till det att hur ser sjukdomsbilden ut? Och då finns det ingenting som är typiskt för borrelios eller borreliainfektionen. Inte ens utslagen på huden är typiska i mer än 80% av fallen. Så man måste gå vidare med riktade undersökningar och utreda varför har patienten dessa symptom. Symptomen är ju alldeles verkliga. Så det är, och sen så kan man inte lämna en patient utan en diagnos, utan en förklaring till symptomen. Och då måste man gå väldigt långt men inte fastna i samma snurra och ta samma prov på nytt och på nytt och på nytt. Utan helst försöka att inom första månaden få en så bred utredning gjord att man kan säga vad det är patienten lider av. Om det är en infektion, om det är borreliainfektion eller är det en annan sjukdom. Och vi kan säga att oftast är det då fråga om andra sjukdomar, åtminstone i min erfarenhet.
Hurdana sjukdomar skulle kunna förklara sådana här symptom utan, alltså ge exempel bara så att vi lite vet vad.
Många, om vi går till neurologins ämnesområde så har vi så kallade polyneuropatier av olika orsaker. Som kan vara på grund av arvsanlag, som kan vara på grund av immunfenomen. Vi har reumatiska sjukdomar som är väldigt mångfacetterade. Som vidaste begreppet är också där autoimmun sjukdom, alltså man har bildar antikroppar mot sig själv och denna reaktion ger sen upphov till sjukdomssymptom. Och så vidare.
Men det att Peik Stenberg nu säger att han blev utan egentligen, alltså om jag tolkar dig rätt Peik, så du är liksom fortfarande från den finländska läkarvetenskapens håll så är du utan en diagnos, är det så?
Ja, det är någon, det sades att det är någon okänd neurologisk åkomma med symptomen polyneuropati.
Mm. Just.
Så, vad det nu sen är så, det vet inte jag, jag bara har det.
Det där, jag skulle fråga, det är att Peik Stenberg säger att han mår mycket bättre nu, att han har nu fått intravenöst antibiotika morgon och kväll nu. Är det några veckor eller hur länge du har varit där?
2,5 år. Ja. Ja, det är 3 veckor idag fullt faktiskt.
Ja, så det där, vittnar det om någonting då, Dag Nyman?
Nej, jag kan inte som jag kan säga. Utan vissa antibiotika har också helt andra effekter i kroppen än det som vi bara önskar, alltså effekt mot bakterier.
Mm.
Så att de här symptom kan påverkas av antibiotika, även om dessa symptom inte är infektionsberoende. Men jag kan ju absolut inte säga hur det ligger till här i Peiks fall.
Mm. Nej, förstås inte. Det är ju klart att man inte kan annars heller ställa en diagnos här per telefon. Men
den här kliniken där jag då sitter nu för tillfället här i Forsheim, blev jag tipsad om av finska borreliosföreningen. Och jag har förstått att de flesta också kändisar som har gått ut i tidningar och sådana saker, till exempel då Lasse Mellberg i Redrama och sådana, har just varit på motsvarande eller på den här. Jag talar med på den här kliniken. Jag talar med en kvinna, min granne i Hufvudstadsregionen, som också hade suttit här och hade haft fått då en borreliosdiagnos här i Tyskland, precis som jag. Och hon är alldeles symptomfri idag. Hon höll på med 2 månader intravenöst och sen 9 månader åt hon tabletten och hon är symptomfri idag. Mm. Och att då säga att hon inte hade borrelios ska jag inte kanske är riktigt korsar i det här fallet.
Ja, det är ju så här som det här ordet sprids och går vidare här. Och jag vet att just de här tyska klinikerna har nämnts. Jag vet att många är kritiska mot dem och säger att de har hittat på ett bra sätt att ta pengar av folk. Det är ju inte helt billigt det där heller. Får man fråga vad du lägger ut för det där vården?
Ja, vården är 4 gånger i veckan.
Ja.
Och sen måste jag ju bo här. Mm. Bara här. Och så här. Ja. Men det är nog ändå överkomligt, för att sätta sig i en rullstol snart, så det vill jag inte. Så jag betalar nog. Jag gör nästan vad som helst för att slippa det ödet.
Men hur kan det undrar jag här, att det som säkert många som lyssnar nu funderar, att hur kan det komma sig att då att Peik Stenberg åker till Tyskland och så säger de direkt att jo, att du har borrelios. Och i Finland med det här testet som görs här, så säger man, jag vet, du var inne på det lite Dag Nyman, men jag förstår inte riktigt, det går inte riktigt ihop i mitt huvud. Kan du på något sätt belysa det här?
Ja, om vi bara begränsar oss nu till det här så kallade ELISA-testet, så det är någonting som påvisar antikroppar emot borrelia. Och då är det viktigaste att veta vilket test som har använts.
Mm.
Om det är gamla tester före 2006, så då ska vi direkt lämna bort dem och inte ens diskutera. Men efter 2006, då vi börjar få betydligt bättre testsystem, så finns det även sådana som inte är så känsliga så att de upptäcker antikroppar dock i låg koncentration, men ändå de upptäcker inte antikroppar. Det kan vara så många som 30% av patienterna som sägs då att inte ha antikroppar. Och det där är alltså beroende av testsystem och jag tror att har man ett bra testsystem så upptäcker man antikropparna.
Och hur vet man var de här bra testsystemen finns? Om man, alltså...
ja.
Jag tänker som patient. Alltså. Säg nu att jag har något diffusa symptom och jag vet inte riktigt vad, men så kommer jag ihåg att jag blev ju då för några somrar sen så plockade jag bort en fästing. Men det där, vart ska jag då gå att få ett bra test?
Jag kan inte säga vart man ska gå, jag kan inte säga ett namn direkt, men man kan fråga vilka testsystem som har använts. Och så kan man försöka utgående från detta få en uppfattning om hur bra dessa testsystem fungerar.
Låter det här bekant för dig, Peik Stenberg? Alltså, har du vetat vad man har testat dig med för system?
Jag vet inte vilken form, vilken årsmodells ELISA-test jag har varit medverka i. Jag vet inte överhuvudtaget. Jag vet bara att det här, jag har testats här i Tyskland och det var helt genast. Så slogs det fast att det här Borrelia burgdorferi är vad jag lider av. Det var inte total om den saken. Men jag tycker det låter lite diffust eller svamlande det här. Oklart hur det jag får den uppfattningen att det är så som vår familje bekanta överläkare Heka Frick på Helsingfors universitetssjukhus sa att nu är läkarna helt kiva, men inte de är riktigt bra på att köta sina patienter. Så sa han. Och han var då överläkare på Helsingfors universitetssjukhus. Så jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till det här. Jag vet precis hur jag ska förhålla mig. Jag förhåller mig så att jag är klar med den där finska avdelningen. Jag har nog med det. Precis som så många andra som lider av samma symptom. I 10 år trodde jag på de här människorna som för ungefär 6 år sedan gjorde 2 ryggmärgsprov på mig. Och sa att nej, du lider inte av borrelios. Jag tror att vi inte är kompetenta det här. Det är min tro. Jag tror inte på de här läkarna. Jag kan inte. Det är bara så. Jag tror inte. Tack, jag har liksom, ni får säga vad ni vill, men jag köper det inte.
Ja, det här låter ju ganska... Det här låter ju som någon form av sjukvårds... Hur ska vi säga, sån här förtroendekris.
Ja, men vi har ju hoidotaku. Ja. Har vi inte det som på finska heter hoidotaku?
Vårdgaranti.
Hemma också.
Vad säger du, Dag Nyman, om det här? Alltså, det är ju det att oberoende av att vad de här patienterna lider av, oberoende att om det uppstår en sån här missförtroende så är det ju problematiskt, eller hur?
Ja, naturligtvis. Ja. Det är ett mycket stort problem. Och det gäller nu inte bara borreliainfektioners vara eller icke vara, utan det gäller väldigt många sjukdomar, särskilt där vi inte har exakt diagnostikmöjlighet. Åtminstone så att man kan säga att en tumör är en tumör, även om vi inte har en blekaste aning om bakgrunden till den. Men jag hör ju att det är ett kommunikationsproblem. Från början till slut så är det ett kommunikationsproblem. Och det måste vi på något sätt åtgärda. Och det bör förbättras.
Jag famlar här efter ett ord som empati. Att jag undrar att om en stor del av det här skulle kunna undvikas och på något sätt retas ut bara med det att patienter från början blir tagna liksom, mottagna empatiskt och med någon sorts förståelse för det lidande som det här ändå, som det uppenbarligen nog
erfar. Jag har ju genomgått det här. Jag har ju upplevt det här. Och inte, alla har inte idiotförklarat mig. Eller så att jag är vansinnig och att jag har inbillat mig. Men det har jag också stött på. Men summa summarum är det ändå det att jag inte har fått hjälp. Så att det spelar inte så stor roll. Alla var inte omöjliga, men många var. Jonas Berghäll hade väl 82 läkare som han gick igenom innan han hittade en som överhuvudtaget lyssnade på honom på det sättet som stod honom på allvar.
Du talar nu alltså om den här dokumentaristen Jonas Berghäll som nu har gjort en film som heter, den heter Punkisota på finska, alltså ungefär fästingkriget eller fästingkampen eller hur den nu översätts till svenska. Men det liksom handlar också där om en sorts sån här frustration över det att du har ont hela tiden och du får inte liksom någon hjälp någonstans. Jag vet inte, hur ska vi lösa det här? Vad säger du, Dag Nyman?
Jag tror ju att naturligtvis ska man som läkare försöka lösa patientens problem. Och då kan man inte ha förutfattade meningar om det ena eller det andra, utan man får gå efter det symptom som patienten har och om det också finns några objektiva tecken på att det föreligger vissa typer av reaktioner, så kan man gå vidare och söka orsaken till dessa reaktioner. Och det kan vara rätt så krångliga saker man kommer på ibland och sånt som man absolut inte har tänkt sig på förhand. Som ett exempel kan, när det gäller borrelios, kan jag ju också ta en historia från andra sidan. En patient jag såg efter att ha varit på diverse kliniker, universitetskliniker också. Det här mera från vårt västra grannland. Och kommer och beskriver sina symptom med värk och utslag som alltid kommer igen. Och så hade jag turen att jag frågade varifrån han härstammar. Och det var ifrån Libanon. Och så sa jag att du har familjär medelhavsfeber. Och så kunde man ta ett objektivt gentest på att det hade han. Och då har man behandling och då har man förklaring. Men det så kan det gå. Men tyvärr så går det ju ur patientens sikt åt fel håll många gånger, och det bör vi försöka rätta till.
Jag tänkte det att Peik Stenberg nu säger att han får antibiotika nu intravenöst och sen så ska han äta ännu alltså oralt antibiotika. Och du sa Peik flera år. Jag måste säga att...
Det beror alltså en femtedel av min sjukdomstid, som jag har varit 10-12 år sjuk. Så en femtedel av det.
Nu ser jag inte Dag Nyman som sitter i studion i Mariehamn. Men jag vet inte, jag kan tänka mig att du sitter nu och skakar förfärat på huvudet. Har jag rätt?
Ja, jag är rätt förfärad.
Varför är du förfärad?
Nej, därför att borreliabakterierna som sådana är rätt bra antibiotikakänsliga, de blir inte lätt resistenta. Däremot så har vi en tendens att använda bredspektrumläkemedel som utvecklar, har en stor risk för att det ska utvecklas resistensfaktorer lokaliserade till våra vanliga tarmbakterier och våra vanliga hudbakterier, och att dessa sen kan ge upphov till stora problem. Så att det låter inte något som jag i första hand skulle vilja utsätta någon för.
Men förstår du att förstår du det att eller det gör du förstås, men det förstår ju alla, att om man lider väldigt mycket och länge, så är man villig kanske att göra nästan ta vilka risker som helst för att ha en liten gnutta hopp om att man slipper sina symptom.
Jag förstår, ja. Absolut. Och ja. Ifall man får en symptomlindring, vilket kan uppstå med hjälp av olika antibiotika till exempel. Även om det inte är relaterat till behandlingen av en infektion, så är det ju ändå en vinst ur patientens synvinkel.
Mm. Hur gammal är du, Peik?
Jag fyller just 60.
Så du har mycket år, om allt går väl, så har du mycket år framför dig.
Jag slutar röka förra midsommar, så jag tänkte nog hänga med en stund.
Ja, så det är liksom det som man tänker på där, att inte vill jag leva på det här sättet resten av mitt liv, att jag gör vad som helst, jag testar vad som helst.
Exakt.
Ja. Det där... Ja. Just, jag vet inte om vi kommer så mycket längre med det här. Det är bara det att jag märker nu att den här filmen faktiskt, trots att folk inte ens har sett den, så det reagerar genast väldigt starkt. Bland annat var det en läkare som skrev Helsingin Sanomat, gav den nämligen 4 stjärnor av 5. Och det där, så var det en läkare genast som skrev och tyckte att det var hårresande att man går på sån här... hubba-bubba-metoder här, att man liksom ger så här många poäng för en film som presenterar sådana här underliga antibiotikakurer just av den här typen. Och det där, nu var det ju förstås en film, han bedömde ju filmen och inte kanske, han var knappast en vetenskapsman, den som gav den här filmrecensionen, men
det...
Jag undrar bara att hur går man vidare när det är så här känsligt att folk blir arga för det?
Det har lite att göra med Världshälsoorganisationen och om den nu börjar så småningom och vakna den här kolossen och för att inse vad som håller på att ske. Och så här är speciellt i Norden då när det blir varmare somrar och de här fästingarna har inga egentliga fiender som på det sättet. Så det kommer nog att hända någonting, men det kommer att ta länge. Man borde nu titta lite mot Amerikasidan och vad de sysslar med där. Vad de har gjort med Lyme disease, det här, hela det här Horowitz-professorn och allt det här. Det där finns så mycket erfarenhet, mera än hos den här till exempel läkaren som skrev i Helsingin Sanomat. Som sagt, jo. Jag kan bara citera Heikki Frick, men kanske det är onödigt.
Men vad säger du, Dag Nyman? Stämmer alltså det som Berghäll säger i den här filmen, att han liksom målar upp det här som att de här fästingburna sjukdomarna överhuvudtaget blir en så här global eskalerande hälsofara? Ser du det på det sättet? Har det liksom blivit värre och håller det på att bli värre?
Visst ökar mängden fästingburna sjukdomar, både kända och okända, och mycket hänger absolut samman med klimatförändringar. Vi ser ju bara utbredningen av fästingarna i våra nordiska länder, hur den stiger upp mot
norrut.
Och vi får också in, eller vi börjar sedan upptäcka också nya smittor i dessa fästingar som vi inte har tittat på förut. Så där ökar ju också antalet fästingburna sjukdomar. Så det har absolut ett visst fog för sig. Sen är det inte bara klimatet, utan det är nu också hur vi sköter vår natur. Och om vi tänker på att fästingarna råkar ha borreliabakterier i sig. Men varifrån kommer dessa borreliabakterier? Jo, de kommer i huvudsak ifrån smågnagare, sorkar och möss, och från fåglar. Eventuellt igelkottar och ekorrar också. Men ju mer räv och uggla vi har som tar hand om mössen, desto lägre är fästingarnas innehåll utav smittsamma substanser eller bakterier. Mm. Så det är mycket som påverkar det hela.
Nå, om vi nu skulle, vi har någon minut bara här kvar, och jag skulle säga att ingen, man vill ju inte nu ställa till med någonting sånt här nu också när vi talar om det här sjukdomarna och smittorna, att folk, vet du, efter det här bara vill gå på asfalterade vägar, de vågar inte gå någonstans ut i skog och mark. Så hur ska man nu göra det? Det finns mycket fästingar nu redan, jag vet, för att jag har plockat mina husdjur. Och till dem kan man ju tack och lov ge sån här medicin nu för tiden, att hundarna i synnerhet, att de får ett piller och sen efter det så, när fästingen biter fast så dör den nästan genast. Så den hinner inte överföra då borrelia åt den här hunden. Men vi människor, vi har inte någon sån här piller att äta än så länge åtminstone. Vad ska man göra? Hur ska man tänka på den här faran? Jag frågar er båda nu, för att jag vet att Peik Stenberg också, du är ju helt beroende av att få vara ute i skog och mark och ute på din kärgårdstomt. Jag börjar med dig. Ja. Hur tänker du på det här? Ja, Peik. Ja, jag menar just att vågar du fortfarande gå ut i din stuga?
Jo, naturligtvis. Naturligtvis, men nu är jag jättemycket försiktigare och kollar otroligt mycket. Och så nu tänker jag inte skaffa hund mera och sådana saker.
Mm. Vad tänker du, Dag Nyman?
Jag tänker så att man ska inte vara rädd. Det är ändå en rätt liten risk att bli drabbad med någon infektion av ett fästingbett, men den är ju reell. Men om vi vet av egna undersökningar att om vi blir bitna av fästingar som bär på borrelia bakterier så kan vi se att kanske 15% blir smittade och hälften av dessa högst blir sjuka. Men det är ju en reell risk. Men man behöver så ska man kanske, om man går ute i skogen i slymark och i blåbärsriset, så är det bra att ha såna kläder där man upptäcker fästingarna och att stoppa in strumporna eller sätta byxbenen i strumporna så att de inte direkt kommer in på benen, och sen ha en ordentlig fästingsyn efter. Mm. Efter man har varit ute.
Och så det är nog A och O.
Allting sa O.
Skaka av kläderna när du kommer tillbaka till huset, byggnaden. Skaka av dina kläderna och se till att du inte har dem på kroppen. Be att någon kollar dig på ryggen. Man kan inte vara nog försiktig, för det här vill man inte att någon annan ska lida av.
Mm. Det där däremot, jag tycker att det är också det är rätt. Och sen så har vi kemin, tycker jag, är mycket sekundär för oss i varje fall i det här, att vi ska inte utsätta oss onödigt för kemiska substanser i form av fästinggifter eller fästingavskräckande medel. Det tror jag inte mycket på.
Mm. Men nu fick vi några tips här och tiden tar slut, men att det är vackert väder och jag åtminstone har nog svårt att tänka att jag skulle inte våga gå ut i skog och mark, så att jag ska anta de här råden och noggrann fästingsyn och klä sig så att man hittar fästingen också. Tack Peik Stenberg, jag hoppas du kryar på dig där och jag förstår väl att det där, i det där skedet så är man villig att prova vad som helst. Och Dag Nyman, tack för att du var med här idag och delat med dig av din breda erfarenhet och expertis.
Tack.
Ja, och ha ett riktigt skönt veckoslut allihopa. Vi hörs på måndag igen i slaget efter 12.